Det är fredagen den 25 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna, jag heter Andreas Eriksson. Det här brukar vara en relativt ljus tid på året. Dagarna blir längre, vintern går mot sitt slut, ljuset återkommer och vi väntar på att de första vårblommorna ska spira. Det är dessutom sportlovstider med allt vad det innebär av nöje och rekreation. Just nu är det tyvärr annat som sysselsätter våra tankar, och så även här i podden förstås. I veckan gick ju Ryssland till väpnat angrepp mot sitt grannland Ukraina. När vi spelar in detta så offrar ukrainska män och kvinnor sina liv för att försvara sina hem från en fiende som syftar till att krossa deras land och förslava deras folk. Den här händelseutvecklingen kommer givetvis också att bli huvudtemat i dagens panelpodd. Då är jag som vanligt på fredagar samlat kring mig i Svenska Dagbladets ledarredaktion för att tala om veckans händelser. Men det är ju så att livet och vardagen pågår också, så vi ska förstås också hinna prata om lite andra frågor. Med mig i alla fall har jag idag redaktionens biträdande chef Peter Wennblad. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Nu är det ju som framgick i podden igår att vår chef Tove är ju bortrest och hade tänkt ha lite semester faktiskt i London, även fast det inte blev så mycket. Men det här var väl en speciell vecka att gå in som operativ chef, Peter?
Ja, vi har etablerat ett mönster här under året jag har varit på ledarredaktionen, att varje gång Tove försöker vara ledig så inträffar det en stor nyhetshändelse.
För oss som vill ha lugn och ro låter det som att Tove ska då vara i tjänst ständigt och jämnt från och med nu, helt enkelt.
Ja, precis. Man kanske får se hennes arbete som en fredsbevarande insats.
Exakt, vi försöker sälja in det till henne. Den ni hörde skratta, det var Maria Ludvigsson, ledarskribent. Välkommen hit, Mia.
Tack så mycket.
Hur har din dag varit?
Lite upppackad så där. Jag måste säga att veckans händelse känns fortfarande. Jag är fortfarande lite skärrad över att det faktiskt är krig i Europa. Men det får vi väl återkomma till. Så det har varit lite både och idag.
Det är nog vi alla. Slutligen har vi också förstås med oss Mattias Svensson. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Hur har du det på din front?
Bättre än igår, får jag väl ändå säga, när jag vant mig vid tanken. Men det var väldigt tungt igår eftersom Ukraina har en särskild plats i mitt hjärta genom att vi har familj därifrån. Mm.
Just det. Vi kan kanske återkomma till det. Jag tänkte börja med att prata. Vi hade ju podd igår då Tove och Olof Ehrenklona, redaktionens medarbetare, pratade om det som hade hänt. Vi vet ju än så länge, liksom alla andra, ganska lite om vad som sker på marken. I inledningen av krig så går uppgifter hit och dit. Och vi är ju inte, så att säga, den primära nyhetskällan där, utan ska försöka mer reflektera vad det betyder för svensk del och politiskt. Tänkte börja med dig, Peter. Vad har du tänkt under de här dagarna som har gått sedan kriget inleddes? Vad är det för frågor som du tycker har aktualiserats och diskuterats i Sverige? Och vad har du reflekterat kring detta?
Ja, men jag tror att vi alla känner lite grann att vi sitter verkligen både bilden och bokstavligen på läktaren. Mm. Man famlar liksom efter, både som person och som politiskt intresserad och politiskt aktiv. Man säger så här, vad kan man göra? Vad ska man göra? Vad kan man göra? Men man landar hela tiden i saker som, man känner sig väldigt maktlös. Det är lite grann som att diskutera, vilka flaggor ska jag vifta med på läktaren? Alltså i slutändan så har vi ju begränsat inflytande över det spel som pågår, alltså det som händer på marken. Så att jag tror att det är framförallt det som jag har tänkt och känt, den där frustrationen över att man inte riktigt vet vad vi kan och ska göra.
Mm. Mia, känner du likadant?
Ja, jag har precis tänkt just frustration är rätt ord, och det är också, alltså, när jag var liten då var det kalla kriget och då var man rädd för ryssen, och det var verkligen ett rejält hot och det fanns liksom alltid närvarande. Och sen är det som att vi har levt i en värld där vi tror att faror inte finns längre. Mm. Och det blev omodernt att förbereda sig på krig, så vi avskaffade försvaret. För vi hade bestämt oss för att det finns inga problem längre. Och nu står vi där med liksom en ny sanning på något sätt, att det är fortfarande farligt i världen. Mm. Och det kommer fortfarande från öst.
Precis. Nu är det ju så ändå att Sverige är förvisso ett litet land, men också ett land av viss betydelse. Vi är ett land som har varit framgångsrika tidigare med att möta hårda tider. Så jag skulle vilja säga så här, att det vi gör, även fast vi är en av många spelare, det vi gör är inte oviktigt, utan att Sverige både kan och bör fatta beslut nu som kommer att kunna bidra till en bättre värld. Och jag menar, Sverige och världen och världens demokratier har precis gått igenom en enorm kris i form av pandemin, som vi kommer ut på andra sidan nu. Ja, relativt bra, så att säga. Så att jag vill varna liksom för det där att helt passiva ska vi inte stå, tycker jag.
Nej, det är sant. Och det kommer helt säkert också visa sig att det är många hjälporganisationer och den delen av samhället som kommer aktiveras. Så där kan man, det är viktigt att finnas där också. Man måste inte alltid vara i storpolitiken, utan också detta som är människor emellan. Där kan man bidra i högsta grad.
Mm. Som jag uppfattar det, ni får protestera ifall jag har fel, så i alla fall de akuta frågorna som Sverige står inför nu, det är ju dels hur vi ska agera tillsammans med övriga demokratier för att hitta sanktionsmedel mot Ryssland som verkligen fungerar och känns. Det är en fråga. En annan är då hur vi som enskilt land och bilateralt kan bistå Ukraina med vapen eller annan hjälp. Det har ju kommit propåer om det. En tredje fråga då, som är också mycket konkret, är hur vi ska förhålla oss till när vi bygger upp vår egen försvarsmakt. Där det finns ett försvarsbeslut som nu är bara 2 år gammalt, men redan verkar passerat. Och det fjärde är då NATO-frågan. Och kring alla de här områdena finns det ju saker att diskutera och göra. Eller tänker jag fel? Eller vad säger du, Mattias?
Nej, du tänker helt rätt. Alltså, det är i en orolig tid. Så stiger försäkringspremien och till den har ett starkt försvar. Och det är ju sånt man helst hade betalt in och varit förberedd på, eftersom det är väldigt, väldigt långa ledtider redan innan. Och det är ju liksom borde ha varit ett starkare argument för att hålla mer av infrastrukturen. Men vi har ju ändå investerat de här åren i att bygga trygghet och fred i vår närhet. Det ska vi inte glömma bort. Vi har 3 fria grannländer på andra sidan Östersjön som är rika, som är våra partners, som är vänskapligt sinnade nationer där det tidigare fanns en unison fiende. Och dessutom människor som levde i en större fattigdom och nöd. Så det har ju inte varit förgäves att, och inte liksom naivt att satsa på demokratisering, handel och liknande. Norden är säkrare på väldigt många sätt på grund av de investeringarna. Men Ryssland har utvecklats i en annan riktning och är därför hotet.
Mm, tyvärr är det så. Peter, släpper in dig här. Vad tänker du om det jag sa, det här att det finns saker att diskutera i högsta grad nu som kanske är mer angeläget än tidigare?
Ja, så är det ju definitivt. Inte minst, ja, men det som har hänt är ju att Putin har ju, och Ryssland har ju startat ett krig inte bara mot Ukraina utan hela den europeiska säkerhetsordningen och liksom det fundament av demokrati och frihet som det vilar på. Så i den meningen är det ju också ett krig mot Europa. Och det är liksom, man har öppnat en front också mot Sverige. Mm. Och så att vi står ju, det är ju på det sättet är det ju tabla rasa-läge som är väldigt sällsynt. Det är ju väldigt sällsynt i politiken att man hamnar i ett läge där man så här, nu måste vi börja på ett blankt papper. Det är ett helt nytt läge som vi måste förhålla oss till och göra det bästa av. Mm. Och jag tycker att vi är där, men tyvärr tycker jag liksom diskussionen hittills i den liksom svenska kontexten med vad vi ska göra har varit, där har det nästan framstått som att det här, alltså det är klart att det är en stor grej, men att det inte har någon avgörande påverkan på vår säkerhets- och försvarspolitik, och det är ganska svårt att förstå.
Du har ju deltagit väldigt direkt i den diskussionen idag. Du har ju varit i diskussion med Anders Lindberg från Aftonbladet, vet jag, i morse. Vad kom ni fram till? Vad blev ni överens om?
Nej, vi blev inte överens om någonting.
Det är bra.
Det var precis som vanligt.
Ja.
Nej, men det jag sa där och som jag har även sagt på sidan är ju, det rörde ju, här diskussionen i morse var ju specifikt om som svenskt NATO-medlemskap. Mm. Men så här, om vi inte ska överväga NATO-medlemskap nu, när ska vi då göra det? Alltså det blir ju inte ett bättre läge, alltså så snabbt som det går nu, så snabbt som det förändras, så behöver vi ju agera så snabbt vi kan. Liksom. Det är väldigt svårt att se framför sig ett scenario där det är mindre riskfyllt att ta, säkerhetspolitiskt riskfyllt att ta ett sånt steg om 2 år än att göra det nu.
Och Anders Lindberg, det lät på ditt skratt där som han inte riktigt höll med om detta.
Nej, alltså han menade att vi har vår Hultqvist-doktrin som i ärlighetens namn inte riktigt förstod innebörden av, men att den hjälper oss väl i det här läget, och att NATO-medlemskap eller så här, öppna upp för ett NATO-medlemskap är det sämsta vi kan göra. Mm. Så att, nej, vi kan inte säga att vi mötte varandra halvvägs.
Jag lockas nästan att parafrasera Stalin av alla människor just nu och fråga, hur många divisioner har Hultqvist-doktrinen? Kan man kanske fråga sig. Mia, NATO-frågan och frågan om att stärka försvarsmakten, båda saker som kan bli inrikespolitiska diskussioner om i Sverige. Vad tänker du de kommer landa?
Jag undrar, ja. Jag tänkte faktiskt så här, hade man sagt precis samma sak om NATO-frågan idag om det varit en borgerlig regering? Det kan ju faktiskt vara sånt som man säger när man sitter som regering, att det är vissa saker som man måste säga av säkerhetspolitiska skäl. Mm. Och då är det desto viktigare att de som inte sitter i regeringen driver den frågan. Och att man kan ju också se som det som händer nu kan ju få det goda med sig att vi inser, eller fler än de partierna som idag vill ansluta till NATO inser att vi har verkligen behov av det. Mm. Jag kan också, i debatten så finns det här uttryckt att den ordningen har tjänat oss väl. Den har jag lite svårt för den antyder på något sätt att försvar och säkerhetspolitik bara handlar om vårt eget bästa, men det är ju större än så. Det tycker jag också borde få plats i den här frågan om NATO.
Mm, just det. Jag tyckte det Mattias sa också viktigt, det här med att den värld vi har idag, det är ju inte så att vi återgår till världen som den såg ut 1989, utan det som har hänt sedan dess, det är ju att en generation central- och östeuropéer har kunnat leva och växa upp i både frihet och också ett betydligt större välstånd än de hade kunnat göra annars. Och rent privat, min familj, vi besöker ofta Tallinn, vi har vänner där, och att besöka Tallinn nu jämfört med för 20 år sedan och sådär, det är en fantastisk utveckling som har skett där, och man ser både på människorna och på näringslivet och på husen och på allting liksom, vilken otrolig utveckling som Estland och även de andra baltiska staterna har gått igenom, vilket hade varit helt omöjligt ifall de fortfarande hade varit i Sovjetunionen. Mattias, tänkte vända mig till dig. Du skrev ju en lite mer personlig text om Ukraina och dina minnen därifrån. Kan du bara kort berätta, vad handlade det om?
Ja, alltså jag hade ju förmånen att vara där i en månad ungefär 2004 på våren. Den orangea revolutionen inträffade ju sen på vintern och över i nästa år där. Men det gjorde ju intryck och det kom tillbaka när jag då såg rök därifrån Charkiv i nordöstra Ukraina där jag tillbringade mycket tid. Och då kom ju minnena av alla människor man mött, inte minst på barnhem och sånt där, liksom de som försöker liksom ta hand om föräldralösa barn, och man märkte liksom att de gjorde ett väldigt bra jobb med begränsade resurser, sånt där som man inte kan liksom manipulera. Alltså, de kunde namnen, vem som helst i personalen kunde namnen på ungarna, och barnen sken upp när de såg dem och sådär. Så det märktes liksom att att det fanns verkligen ett engagemang och liksom sådär barnläkare som var där, stor kar med brottarfysionomi som älskade de här ukrainska boxarna och liksom ändå hade ett fantastiskt handlag med pyttesmå barn liksom. Och man tänker ju på vad händer med dem nu, vad händer med barnhemmet, vad händer med människorna i den här staden och överallt annars. Det blir på så sätt väldigt konkret liksom att krig innebär död och lidande för människor som liksom bara försökt bygga upp en bra tillvaro och göra något för andra.
Mm. Och tittar vi på Ukrainas då historia som självständig stat, det har inte varit en bana som har gått framåt hela tiden. Det har varit oroligt, det har funnits korrumperade styren tidigare. Men ändå har ju det ukrainska folket, som jag tror du också påpekar i texten, verkligen drivit på för sin frihet och för sin demokrati. Vad finns att säga om det?
Många av fördelarna har ju gått med både demokrati och globalisering har ju gått det här landet förbi. De har haft i bästa fall korrupta styren och i värsta fall smått diktatoriska. Men när det har hänt så har folk demonstrerat. Och de har ändå, ekonomiskt har de inte imponerat, men de har en ganska stor yttrandefrihet och tolerans, särskilt jämfört med Ryssland där allt sånt är kontrollerat. De har ju en enorm, nästan anarkistisk frimodighet i opinionsbildare som Femmen och andra som är liksom direkt radikalfeministiska och mycket aktivistiska. Så de har ett mycket levande civilsamhälle och en strävan ändå ständigt att göra något åt. Och det har ju lite grann med, alltså, Anne Applebaum skriver väldigt fint om det i Atlantic om hur den ukrainska nationalismen väldigt mycket formats utanför staten. Och det har haft sina nackdelar i att den inte har präglat lojaliteten hos de som bestämmer och är en faktor bakom att korruptionen grasserar i det här landet. Men det är ju också en faktor bakom att så många har rest sig mot så många mot varje auktoritär tendens och att det finns ett sånt motstånd mot att Ryssland är förvisso en granne och liksom ett nära folk, men man har ju ändå sin egen identitet och har verkligen ingen lust att styras från Ryssland.
Nej, det är väldigt tydligt och det är det som sker just nu när vi pratar, att man helt enkelt kämpar med sina liv på spel för att...
Och det var ju också en viktig, alltså när den ukrainska presidenten, nu har ju hans tal på ryska översatts på engelska så att sådana som jag har kunnat följa det, och han tar ju också upp liksom, han är ju från den östra sidan, han har vänner och bekanta, nämner liksom de här delarna i Donetsk och östra delarna som Ryssland gör anspråk på. Alltså parker, pubbar, fotbollsstadion och liknande som är främmande för de flesta i Ryssland som gör anspråk på den här delen, men som är liksom kända för människor som lever i Ukraina. Så även om ryska är hans språk så har man inte den identiteten, och det tycker jag han uttryckte på ett väldigt bra sätt.
Mm. Det talet finns ju att se på internet på massa olika ställen. Då den ukrainska presidenten vänder sig faktiskt till det ryska folket. Väldigt bra, precis som Mattias säger. Se gärna det, det är lätt att leta fram. Vi kommer såklart fortsätta bevaka utvecklingen i Ukraina, både på sidan och i podden. Det kommer ju naturligtvis bli någonting avgörande förmodligen för vår tid och hur vi kommer minnas den efteråt. Just nu ska vi däremot gå vidare, för det har ju också hänt andra saker faktiskt. Ett exempel på det är ju att Coronakommissionen idag kommer i sitt slutbetänkande. Och när jag säger corona, då vet ni att några av de nästa orden kommer vara Peter Wennblad, för det är ju då den som har yttrat sig ganska mycket med den svenska coronastrategin och hur svenska myndigheter agerat. Och idag Peter, klockan 12 på dagen, då fick vi facit på hur det har varit, eller vad man tycker.
Ja.
Kan du kort sammanfatta, vad har man kommit fram till?
Ska jag kort sammanfatta de här 782 sidorna eller vad det var?
Ja,
en his pitch.
Peter har haft rätt hela tiden.
Precis, så kan man sammanfatta det. Nej, men nu är kommissionen ganska inriktad på pandemins första år, våg 1 och 2. Men ska man sammanfatta det i en mening så är det väl att under det här året så var det inte Stefan Löfven som var statsminister, utan det var Johan Carlsson på Folkhälsomyndigheten, alltså generaldirektören på Folkhälsomyndigheten. Alltså man kan säga att kommissionen bekräftar liksom det som många både såg och påpekade, men som regeringen hävdade inte stämde, nämligen att det var inte regeringen som ledde landet, utan det man gjorde var framförallt att liksom expediera beslut som egentligen redan hade fattats på Folkhälsomyndigheten.
Och nästa sammanfattning, var detta bra eller dåligt, tycker kommissionen?
De tycker att det är dåligt, därför att det är inte en myndighets sak att leda landet, vare sig i en kris eller under normala omständigheter. Många av de avvägningar som behövde göras, många av de beslut som behövde fattas var ju politiska beslut, inte liksom expeditionsärenden. Och sen så är ju kommissionen också kritiska till att det här ledde till att man gjorde för lite och för sent, därför att Folkhälsomyndigheten, det fanns en, ja, hur var det nu de uttryckte det, att Folkhälsomyndigheten hade ett väldigt defensivt förhållningssätt till den här sjukdomen, alltså att man var närmast liksom en fatalistisk syn på smittspridning, att det inte gick att stoppa smittspridning, och att man liksom konsekvent tonade ner både risken för smittspridning och riskerna med själva viruset under de första månaderna. Och eftersom då regeringen inte försökte skaffa sig någon egen uppfattning utan litade blint på sin så kallade expertmyndighet, så blev det ju här alltså Sveriges pandemipolitik och coronastrategi utformades inte av regeringen utan av Folkhälsomyndigheten.
Vad tycker du om, du som har hunnit ta del av dessa 780 sidor, var det några överraskningar i det här, eller var det ungefär som vi trodde att det skulle hamna?
Ja, det var väl inte några stora överraskningar, ska jag inte säga. Det är rätt tuff kritik mot Folkhälsomyndigheten. Alltså det är ju alltid regeringen som bär det yttersta ansvaret. Men det är rätt tuff kritik mot Folkhälsomyndigheten för att man liksom inte såg det som var så tydligt för många andra, och att man hela tiden gjorde felaktiga bedömningar, underskattade riskerna. Bara en sån sak som att man inte ens för Folkhälsomyndigheten tog liksom fram riskbedömningar för smittspridningen. Och de andra myndigheterna förstod inte ens att det här var ögonblicksbilder, inte några prognoser. Det vill säga de var helt meningslösa. De gick inte att använda för att planera framåt eller vidta åtgärder. Så att, det är en rätt dyster bild av Folkhälsomyndigheten, och som nästan känns att det har funnits en väldigt stark kultur, närmast en liksom epidemiologisk ideologi på Folkhälsomyndigheten som har fått styra det här.
Detta är alltså då vad kommissionen tycker. Vad drar du för politiska slutsatser av detta?
Jag känner ju, om jag ska bli lite så personlig, alltså mitt engagemang i den här frågan föddes av precis de skäl som Coronakommissionen beskriver att vi är i betänkandet idag. Jag hade inte några starka synpunkter på strategin eller liksom hur tuffa åtgärder vi skulle sätta in mot smittspridningen i början, utan det var bara det här glappet mellan vad jag själv kunde se i min egen verklighet. Alltså, eller som jag själv kunde se på de grafer och som Folkhälsomyndigheten visade upp på sina presskonferenser, och det som kom ut ur deras mun, och det stämde liksom inte överens. Det var ju som en tvål, det var ju som en hal tvål hela det första året, var egentligen vad som var strategin. Och även frustrationen över de här råden och rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten utformade, som var, ja, de skälpte ju mer än hjälpte genom att vara helt obegripligt formulerade.
Vi ska släppa in övriga. Mia, du har väl inte hunnit läsa, men du hör Peter berätta. Vad är det första du tänker på?
Det första är att man har Peter i närheten då, så vill man ju ställa ett antal frågor om det här. Därför att under åren som har varit nu så har vi kritiserat från ledarsidans sida så både vad myndigheten har sysslat med men också vad politiken inte har sysslat med. Och där undrar jag vad mina kollegor funderar på. Kan man säga att, för någonstans så blir det när man pratar med goda vänner i Norge och sådär, så blir det, och det är det svenskar. Alltså att det är någonting typiskt svenskt i detta, och det är det jag undrar om det är. Eller är det något som är typiskt av att man har en socialdemokratisk regering som leds av en ganska svag statsminister? Vad ska man säga, hur kan vi förklara det för de efterkommande?
Ja, nej, men kommissionen har faktiskt lite resonemang om det här, just att för en del i deras arbete har ju varit att prata med smittskyddsmyndigheterna i våra grannländer. Och de beskriver det här som just typiskt svenskt. En annan sak som jag tänkte som ändå överraskar mig, som jag inte har tänkt på tidigare, det är att kommissionen pekar liksom på kontrasten mellan det här väldigt passiva och lite fatalistiska i smittspridningsarbetet, smittskyddsarbetet. Medan man på den ekonomiska sidan var det helt tvärtom. Alltså där satte man in massor av åtgärder. Det var inte att det skulle grunda sig i beprövad erfarenhet eller vetenskap, utan bara så här, kör på så får vi se vad som funkar. Det viktiga är att vi handlar, det viktiga är att vi dämpar effekterna och så får vi se lite grann vad som funkar. Och kommissionen säger här att här hade vi stor nytta av liksom finans. Vi har hanterat finanskriser. Att vi vet just betydelsen av att handla och liksom resolut handling. Medans på smittskyddsområdet på Folkhälsomyndigheten fanns inte alls den beredskapen, vare sig mentalt eller praktiskt.
Men var det även då, man jämför återigen då med Norge, där Erna Solberg, det var hon som syntes hela tiden och uttalade sig och var ledaren och ledde även myndigheten i någon mening. Men i Sverige såg vi statsministern ganska sällan. Är det också något typiskt svenskt?
Nej, det skulle jag inte säga. Det är ju regeringen som styr landet. Det säger ju vår egen regeringsform. Så att här får ju regeringen kritik för att man inte tog det ansvaret.
Jag har svårt att föreställa mig att Göran Persson skulle säga nej, jag tar helst inte presskonferensen, jag tar helst inte lead. Jag tror att han hade gärna klivit in i en sån här roll, att det kan ju vara på personnivå också.
Och Fredrik Reinfeldt hade sett ledsen ut och sagt att viruset var ett särintresse. det var intressant det du säger, Peter, om just den där rapporten, att det har skilde sig så mycket från det, så att säga, det vi är vana vid att agera snabbt politiskt i kriser när ekonomin börjar wobbla jämfört med, det hade jag inte heller tänkt på, men det är ju en intressant tanke att det har blivit så. Mattias, när du hör Peter beskriva, är det någonting du tycker är värt att uppmärksamma, eller vill du ställa några frågor till Peter, vår covid-vetare?
Det blev en covid-utfrågning. Telefonväkteri med ledare.
Vi ringer varandra.
Ja, nej, men jag tycker väl det är viktigt att man sätter sig och tittar på just de här smittskyddsaspekterna, om någonting hade kunnat göras bättre i initialskedet där. Det är förvisso lätt att vara efterklok, men det är väldigt, det är bättre än att vara efterdum och inte lära sig något av den krishantering som görs. Men sen är jag ju liksom väldigt tacksam över att Sverige inte gjorde väldigt mycket av de långtgående restriktionsmisstag som många andra länder gjorde och stängde in sin befolkning och liknande. För det visar sig ju allt tydligare att det var verkligen inte lösningen på någonting, mer än att från politiskt håll se handlingskraftig ut. Så visst finns det problem med att regeringen tog ett steg tillbaka, men vi har i många grannländer och nere på kontinenten sett politiker som klivit fram, och det har i många fall varit ännu sämre, även om jag tror väl att det är lite grann att liksom hur man än vänder sig så finns det problem, och Sverige ska definitivt titta på vad som gått fel, men det finns en hel del som också gått relativt rätt.
Peter, vad, och du får bemöta det Mattias den säger.
Ja, men för det första så var ju Coronakommissionen när de presenterade betänkandet väldigt noga med det där apropå efterklokheten. Att det här är inte ett efterklokt betänkande. Alltså vi har hela tiden i vår granskning utgått från, alltså det är ju därför dokumentationen har varit så viktig. De har utgått från vad visste man där och då, inte när vad säger, svaret på hur pandemin skulle utvecklas när det fanns.
Jag tänker alltså mer på liksom att det är viktigt att konstatera liksom, ja, vad gjorde man fel? Jag menade inte med det konstaterandet att de sitter på läktaren och...
Vi ska gå vidare. Vi har ett litet ämne kvar för idag. Och då är det nämligen Mattias Svensson, det är en slugrackare. Han tänkte förstås då i torsdags när det utbröt krig i Europa första gången på några generationer, då gick han in på regeringens hemsida och tänkte så här, vad är det regeringen släpper ut just nu i total mediaskugga? Ni vet ungefär som när Sandöbron rasade den 31 augusti 1939 och sen blev inte det en så viktig nyhet dagen efter. Och Mattias, vad var det du hittade där som regeringen tänkte att det här passar vi på att berätta om nu när journalister och allmänhet har annat att tänka på?
Ja, det är ju i alla fall en händelse som såg ut som en tanke att vad gör regeringen en sån här dag? Det var ju då den brittiska regeringen som famöst lät cirkulera ett PM den 11 september 2001 om att det här är en bra dag att skicka ut sånt som vi kanske inte vill ha så mycket uppmärksamhet på. Och om det är en händelse som ser ut som en tanke eller inte, så kom i alla fall regeringens hårdare regler för tobaksfria nikotinprodukter och e-vätskor ska stärka skyddet av barn och unga. Man vill bland annat förbjuda smaksättning av vitt snus och e-cigaretter och andra tobaksfria produkter. Det här är ju liksom vår beredskap att reglera minsta lilla njutningsmedel är i alla fall god, och det kan förvisso trösta någon, men det är ju ett förslag som inte bara är fånigt utan faktiskt också hål i huvudet, eftersom snus liksom e-cigaretter och annat är ju ett substitut till att dagligröka cigaretter som ju är extremt skadligt om man ägnar ett större delen av sitt liv åt det, medan däremot de här förvisso inte är några hälsoprodukter, det är det ingen som låtsas om, men de eventuella risker som är kopplade till det är ju på en helt annan nivå och kanske sånt som människor borde få bestämma över själva och kanske även få njuta av det när de gör det, för det är liksom det här, ja, du kan till nöds få bruka de här produkterna, men du får fan inte njuta av det. Det är liksom den här fullkomligt besinningslösa inställningen som präglar mycket av inställningen till tobak, nikotin, alkohol och andra nöjesmedel som vi vet har risker, men som människor ofta ändå har glädje av.
Och det här är ju väldigt typiskt för det svenska folkhälsoarbetet, att man ställer en produkt mot liksom att inte använda någonting alls istället för det vet vi ju att Sverige vet ni har extremt internationellt sett väldigt låga tal av lungcancer och så vidare och andra skador av rökning, vilket beror på att vi snusar istället, vilket förvisso kanske inte är någon hälsokur då, men jämfört med att röka så är det ju otroligt mycket bättre att stoppa in en prilla ändå då och då jämfört med att liksom sitta och bolma på cigaretter. Men Mattias, det här misstaget återkommer gång på gång, verkar så att man jämför inte liksom med det så att säga reella alternativet, utan man jämför med någon sorts idealidé, och då kommer den idealidén där folk aldrig använder några typer av...
Ja, alltså det är ju, nu har jag inte det tillgängligt, men jag citerar i min uppdatering av Glädjedödarna, en bok om förmynderi, alltså det här, alltså regeringen, det kom ju en utredning som förtvivlat slog fast att de får inte jämföra riskerna. Sveriges politik går ut på att all nikotin är skadligt, och alltså får man inte jämföra skadligheten och konstatera det uppenbara att vissa nikotinprodukter som de här e-cigaretterna eller snuset är mycket mindre farliga än cigaretter.
Mattias, jag hör ju hur upprörd du över detta, men jag väljer att ändå se det här som ett gott tecken. Att krig må rasa, världar störtar samman, vår tid ser mörk ut. Men det finns ändå konstanter kvar. Det är att en socialdemokratisk regering kommer införa idiotiska folkhälsopolitik och Mattias Svensson kommer att protestera mot detta. Detta är sant idag, det var sant igår, det kommer vara sant imorgon. Och det kan inte krig eller Putin eller någon göra någonting åt.
Jag är väldigt glad att få leva i ett samhälle där jag får vara öppet missnöjd med regeringen i minsta fråga.
Precis. Och jag ser detta som i alla fall förhoppning inför framtiden att du och regeringen i många, många år framåt kommer fortsätta att stöta och blöta detta. Så, då börjar vi landa dagens podd, tror jag. Och vi ska göra det precis som vanligt, för att det är trots allt viktigt i dessa mörka tider att upprätthålla vardagen så som den ser ut. Det är en motståndshandling i sig. Och därför ska jag som vanligt ge panelen en liten fråga inför den stundande helgen. Det är ju till och med lönehelg nu också. Den dag som lönedag då, som Peter Wennblad tidigare podden har förklarat sig vill införa allmän flaggdag på. Nu ber jag er om ett litet tips inför helgen då, om man känner att man kanske vill spendera lite av sina lönepengar på sig själv eller på andra eller på det allmännas bästa. Vad tycker ni man ska göra just i dessa tider? Jag tänkte vi kan börja med dig, Mia. Har du något förslag?
Ja, det där var svårt. Eller egentligen inte. Jag skulle rekommendera var och en att gå ut och köpa ett par riktigt vackra skor.
Mm, naturligtvis. Mm. Man bör alltid möta våren och ljuset med vackra skor.
Ja.
Peter då, vad vill du på en sån här inofficiell vändbladsflaggdag tipsa om?
Jag kan väl säga vad jag själv kommer göra. Av säkerhetsskäl kommer jag lämna Gotland och bege mig till fastlandet i helgen. Och där tänkte jag äta och dricka gott hela helgen. Det tänker jag, det är både bra för mig, för samhällsekonomin och för de statliga intäkterna.
Mm, ädelt.
Mattias då, slutligen, vad har du för förslag?
Jag ska kasta mig iväg till en bokpresentation. Det är Sasha Filipenko från Belarus som lever i exil därifrån eftersom det är en diktatur. Men hans roman Röda korset har översatts till svenska och han ska presentera den. Och sen ska jag äta och dricka gott med vänner. Och jag tycker det är viktigt i såna här tillfällen att unna sig just det som gör ett fritt samhälle överlägset andra typer av samhällen, så länge när vi påminns om hur dyrbara de friheterna är.
Exakt. Och du och jag, Mattias, vi ska väl, ifall det läget blir värre, likt borgarna på stadshotellet i Hedeby, beställa in stort smörgåsbord. Och
ja!
Med brännvin.
Med brännvin som Dr. Lundvall
och... en sann patriot.
Dr. Lundvall och Cameron Müntzig och övriga ägnades åt. Ja, vi får se vad det handlar där. Själv ska jag också faktiskt gå på krogen. Min hustru fyller år idag, så jag tänkte att vi ska skjuta in lite färska pengar i den svenska restaurangnäringen då, som har haft hårda tider. Så det blir mitt tips, att om man känner att man har lite pengar över det, så varför inte tillbringa och spendera de pengarna på en krog eller restaurang, helt enkelt. Det är väl en bra idé.
Mycket.
Det skålar vi för.
Det skålar vi för. Tack Mattias, Peter och Mia för den här panelen och för den här veckan.
Tack så mycket.
Tack.
Och tack också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtida poddar. Då är det bara att mejla ledarsidan@svd.se. Dagens producent, långt upp i Luleå, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.